Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där heter opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod PER. Tack på förhand.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För man vet, det här är perspektiv.
Det är ju någonting som saknas idag i både inom arbetarrörelsen men även i svensk politik generellt. Alltså utopier, alternativ, människor som på allvar säger saker och ting kan vara annorlunda.
Varje år runt den 1 maj kan man läsa krönikor som konstaterar att arbetarrörelsen inte är vad den brukar vara. Vilket ju är sant eftersom en folkrörelse är tvungen att utvecklas för att hålla sig relevant. Samtidigt inser jag att skribenterna försöker säga något annat. Ibland uttrycker de sig skadeglatt, ibland bekymrat, men kontentan är att arbetarrörelsen inte har samma självförtroende, kanske inte samma svung som den en gång hade. Så hur mår arbetarrörelsen egentligen? Paja Mola är chefredaktör för tidskriften Tiden som grundades av Hjalmar Branting 1908 och som sedan dess varit Socialdemokraternas idétidskrift. Den ägs av Tankesmedjan med samma namn och Tiden är arbetarrörelsens tankesmedja med Socialdemokraterna, LO och ABF som medlemmar. Den är skapad för att tänka fritt och nytt om arbetarrörelsen utifrån tidens samhällsutmaningar. Det gör att de på en och samma gång har ett inifrån och utifrån perspektiv på rörelsen, vilket jag gillar. Och detta förkopplas inte minst i just Paja Mola som dessutom har examen i praktisk filosofi vid KTH. Allt detta gör att han har förmågan att på ett högkontextuellt sätt förklara min enkla fråga om hur arbetarrörelsen egentligen mår. Innan vi börjar, om du inte redan är prenumerant på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Klicka följ eller prenumerera i appen. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för Paja Mola.
Jo, men jag skulle säga att arbetarrörelsen mår ganska bra på ett idémässigt plan. Jag upplever att vi har medvind i våra frågor. Ta växande klyftor, ojämlikhet, betydelsen av liksom bemanning inom välfärd och så vidare. Parlamentariskt så har vi ju lite bekymmer, så att det beror lite på vilken nivå man pratar om.
Om vi tittar på liksom det på ett idémässigt plan där, alltså tiden har ju präglats av ämnen som gynnat arbetarrörelsen. Vi har haft klass, vi har haft ojämlikhet. Hur väl har liksom rörelsen tagit hand om det, upplever du?
Ja, men jag upplever att om man tittar på liksom idédiskussionen som finns inom rörelsen, så upplever jag att den är mer levande än vad den har varit de senaste åren. Och det finns ju också en internationell trend där man mer eller mindre kanske efter finanskrisen 2007-2008 börjar ompröva vissa saker, främst på det ekonomiska området. Så att vad vi skulle kalla för trickle-down economics eller new public management, alltså styrning av välfärden, den typen av saker skulle jag säga att vi börjar komma i kapp i Sverige. Sen är det ju också så att utöver det ekonomiska området så har vi ju migration som har varit den stora frågan sedan 2015. Även där skulle jag säga att det är ju bättre nu än vad det var för flera år sedan. Nu pratar vi om de frågorna mer utifrån fördelningspolitik och hur det påverkar arbetsmarknad och integration och bostadsfrågor än bara i termer av värderingar och vem som är snäll eller vem som är elak och så vidare. Så jag skulle säga att det går åt rätt håll. Sen kan man ju ibland känna en viss frustration att det går lite långsamt eller att politiken kanske släpar efter, men så länge det puttrar på åt rätt håll så är jag optimistisk.
Det finns ju rottrådar som går flera decennier tillbaka här. Vi har diskussionen från där flyktingvågen kommer. Vi pratar om där det blev väldigt som sagt polariserat i debatten. Skulle man stänga gränsen eller skulle man inte? Vi har då finanskrisen som är en annan rottråd som började med liksom där det var, är det rimligt att vi ska köra på de här nyliberala idéerna? Man kanske har släppt dem. Och så finns det tillbaka ännu mer från liksom 70-talet. Där hade man ju mer löntagarfonder och allt sånt. Liksom. Men sen när inte det funkade så var det på något sätt som att det var några decennier med lite mindre självförtroende. Skulle du beskriva det så?
Jo, men det skulle jag. Jag tror att någonting hände där med löntagarfonderna. Det var nog egentligen två saker tror jag som hände. Två ganska viktiga händelser. När löntagarfonderna, när den diskussionen uppstod och vi på något sätt åkte på stryk där, då tror jag att självförtroendet ströp och vi kände att vi kanske inte riktigt har med oss folket på samma sätt eller liksom majoriteten eller opinionen, och det blev jobbigt internt, vi började bråka kanske mellan LO och mellan partiet och så vidare. Vi var kanske inte lika rakryggade efter det. Den andra grejen som hände nog var att när alltså muren föll och Sovjetunionen kollapsade så försvann också de stora alternativen i politiken. Alltså innan så hade vi ju stora systemdiskussioner. Är kommunismen ett alternativ? Ska vi ha liksom kapitalismen? Hur ska vi organisera ekonomin? Men den här kombinationen av att liksom alla alternativ försvann. Det enda som blev kvar var någon sorts liksom tredje väg och allmän liberalisering av ekonomin i kombination med att vi kanske inte längre trodde att vi orkade ta konflikter om att demokratisera ekonomin eller på riktigt omfördela och så vidare.
Är det då vi får den här liksom diskussionen om blandekonomi? För det tyckte minst jag från skolan att Sverige var ju blandekonomi. Vi valde det bästa från kapitalismen och det bästa från kommunismen. Och så här med några decenniers perspektiv kan man tycka att det är ju en ganska spännande kombination så att säga. Man kan förstå det. Och jag gillar på något sätt att vi tar det bästa från olika sidor. Men idag så verkar det ju jättekonstigt. Men var det en diskussion som kom tidigare? Eller kom den också så här att man försökte säga att vi har en tredje väg i Sverige?
Det är precis det jag menar. Att när du hade olika alternativ så kunde du liksom på något sätt peka på extremerna. Och sen så kunde du säga att Sverige valde medelvägen. Och du kunde lyfta Sverige som ett framgångsexempel. När liksom vänsteralternativen någonstans försvann och det enda som blev kvar var liksom att förhålla sig till USA eller den fria kapitalismen, då blev på något sätt Sverige som den avvikande modellen. Det blev plötsligt Sverige som var lite extremt, att oj, ska ni inte ha konkurrens i välfärden. Oj, ska ni inte ha privata alternativ? Oj, ska ni verkligen hålla på med förmögenhetsbeskattning och så vidare? Och det där tror jag var jobbigt för oss och det var dåligt för oss. Och du har också i modern tid, hur länge var Sjöstedt ledare egentligen? Jag vet inte, alltså Jonas Sjöstedt tänker på när Vänsterpartiet mer eller mindre försöker att bli som sossar. Och det gör också att du även inom Sverige saknar egentligen stora systemalternativ. Det är ju någonting som saknas idag i både inom arbetarrörelsen men även i svensk politik generellt. Alltså utopier, alternativ, människor som på allvar säger saker och ting kan vara annorlunda. Och även om vi upplever att vi puttrar på lite nu i rätt riktning med diskussion om klyftor, beskattning, välfärd och så vidare, så skulle jag säga att är det någonting arbetarrörelsen behöver så är det utopier och stora systemalternativ.
Och vad skulle det kunna vara för stora systemalternativ? Vi hade ju för några år sedan när man liksom gick till val på en extra familjevecka. Att småbarnsfamiljer skulle få en vecka semester till helt enkelt. Var det tillräckligt utopiskt eller skulle vi, söker du ännu mer?
Nej, jag vill ju ha definitivt mer. Men det finns ju någonting i familjeveckan som jag tycker säger också ganska mycket om samtiden. Alltså, idén är ju ganska enkel. Småbarnsfamiljer, ni får en vecka mer semester för att liksom kunna pyssla om familjen när, vad vet jag, när det är höstlov eller sportlov eller skolan är stängt eller någonting. Va?
Låter okontroversiellt på pappret liksom.
Ja, men det gör ju det. Men reaktionerna blev att oj, herregud, det där har vi inte råd med. Vad är det här för absurd prioritering? Varför satsar ni inte mer på polisen eller på sjukvården och så vidare? Och då någonstans förstår man hur stängd samtiden är. När diskussionen blir att liksom, det är inte möjligt att i ett av världens rikaste länder någonsin, inte ens i det här landet kan vi ge småbarnsföräldrar liksom en vecka till semester. Och det är därför jag menar med att vi behöver den här typen av utopier, inte för att de är naiva eller för att de är vad ska man säga, liksom fantasiväsen, att folk behöver drömma sig bort, utan jag tror att folk har glömt bort att samhällen kan se väldigt olika ut. Och är det någonting jag skulle vilja säga så typ av utopier, det finns ju flera, man kan diskutera det här med arbetstidsförkortning som familjeveckan är ett exempel på, ska vi verkligen jobba så mycket och varför och så vidare. Men jag skulle egentligen vilja ha en diskussion om demokrati. Jag skulle på riktigt vilja att vi diskuterar varför äger vi inte mer saker tillsammans? Varför bestämmer vi inte mer saker tillsammans? Varför är makten där den är?
Mm.
Och där tror jag skulle det öppna på det locket och på riktigt börja diskutera saker som, vad vet jag, varför äger vi inte en bank gemensamt? Varför äger vi inte ett byggbolag ihop? Då tror jag att du skulle ganska snabbt komma fram till att det finns inte så bra svar på den frågan. Utan vi lever kvar i gamla idéer om att medborgare ska inte göra saker ihop och marknaden är bäst och alltså alla de här 80-90-tals idéerna.
Tittar man tillbaka ytterligare ett steg, då kommer jag tillbaka till så här Nils Karlby och pragmatismen och som skrev ju socialismen inför verkligheten kom väl 26, va? Något i den stilen i alla fall. Och då, men hans synsätt var ju jätteviktigt för socialdemokraternas ideologiska utveckling under 1900-talet. Men där pratar man ju också om något slags funktionssocialism. Det här var ett begrepp som kom på 60-talet. Men det är någonstans ditåt du skulle vilja se. Hur får vi det här att funka som ett alternativ?
Jag tror att den typen av diskussion behöver vi igen. Hans tes något förenklat var ju att vi behöver inte fokusera på ägandet. Vi behöver inte liksom diskutera vem som ska äga vad, utan vi kan med starka fackföreningar och med omfördelningspolitik uppnå den funktionen vi vill. Och det hade han ju rätt i.
Mm.
Alltså vi fick ju väldigt mycket av det arbetarrörelsen ville se i Sverige. Och i liksom 70-80-talet, vi hade ju kommit väldigt långt. Det var väldigt liksom få klyftor, generell välfärd och så vidare. Men jag tror att anledningen till att de här diskussionerna startade om löntagarfonder exempelvis, det var ju för att du fortfarande hade vissa bekymmer med för stora inkomstklyftor. Du hade vissa arbetsplatser där arbetstagarna hade för lite makt och inflytande och för skev liksom förmögenhetsfördelning.
Mm.
Så att jag tror att i takt med att liksom utvecklingen har blivit mer ojämlik och så vidare, så behöver vi den här typen av diskussion igen. Vilka verktyg ska vi använda? Bör vi återigen titta på ägande och så vidare? Sen kanske vi landar i att nej, men Karleby hade fortfarande rätt. Vi behöver inte äga saker gemensamt. Men jag är inte lika säker på att vi landar där idag.
Nej, jag tänker inte minst när vi pratar om hållbarhetsfrågor och cirkularitet och liksom, vi behöver ju inte äga bilar utan vi ska äga dem tillsammans och liksom, alltså, all typ av liksom verktygspool som man går och hämtar sin skruvdragare hos Clas Ohlson och förhyra den, det är någon typ av kommersiell socialism om man ska spetsa till resonemanget lite grann. När du berättar om utvecklingen inom socialdemokratin och arbetarrörelsen i allmänhet här de senaste decennierna, alltså du beskriver ju en utveckling där man gått från att vara mer ideologisk till att bli mer liksom pragmatisk. Ser du då det som en direkt koppling till att när självförtroendet brister, då blir det mer pragmatiskt? Hur ska vi fördela det här?
Jo, men bristande självförtroende är en del. Sen är ju de här internationella trenderna en annan. Så Sovjetunionens kollaps, nationalekonomins högervridning på 70-, 80-, 90-talen. Alla de här sakerna samverkar. Och det är också därför jag är ganska optimistisk när jag blickar framåt. För då ser jag återigen att de här stora skiftena, alltså politikens liksom kontinentalplattor, de börjar skifta vänster. Så att det är därför jag är optimistisk.
Och vad är det som gör att de skiftar vänster? Är det att man ser att liksom nu när vi saknar en tydlig motpol till kapitalismen eller de nyliberala idéerna så kommer den helt enkelt automatiskt på något sätt, när man ser att oj, nu har det fått gå för långt. Nu behandlas folk i leverantörskedjorna dåligt, även här i Sverige. Vi hade ju en lång tid uppfattningen om att leverantörskedjeproblem var ju bara någonting man hade borta i Asien. Men nu kan vi se det att Fodora-buden blir illa behandlade eller att folk som städar blir dåligt behandlade och liksom även människor som är statligt anställda kan befinna sig i situationer som är inte toppen.
Till viss del, men jag tror att den här typen av liksom, hur ska jag uttrycka det, liksom tycka synd om grupper resonemang. Vissa löntagare blir utnyttjade, vissa människor med låg ställning på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden är synd om. Den där typen av mer liksom moraliska värderesonemang tror jag inte faktiskt påverkar så mycket i stora hela. Däremot så tror jag att de allra flesta människor, liksom folkflertalet, de vill ändå lösa problem. Alltså det finns ju saker vanliga människor, majoriteten upplever det här som problem. Man lämnar ungen på dagis, man tycker att det är lite för lite personal i kontrast till hur många ungar det är. Ungen ska flytta hemifrån, man vill köpa en bostadsrätt, man ser oj, jag har knappt råd att köpa en bostadsrätt eller hjälpa till med kontantinsats, kriminaliteten. Så att det där jag tror att om man tittar på liksom den retoriken som har varit de senaste 10-20 åren, ta Sverige som exempel.
Mm.
Och så tar du Reinfeldt och alliansåren. Vad de sa, det var ju ganska briljant i bemärkelsen att man fick allt som var bra. Man fick skattesänkningar, liksom jobbskatteavdrag. Och vad jobbskatteavdragen skulle göra, det var att de skulle ge mer pengar till välfärden. För att fler skulle jobba.
Mm.
Så att du fick liksom mer pengar i plånboken, du fick mer pengar till statskassan. Och sen så skulle det vara konkurrens i välfärden som gjorde att välfärden blev ännu bättre. Du fick liksom allting, det var liksom ingenting du behövde avstå. Och så har ju de stora diskussionerna varit de senaste decennierna. Vi sänker skatten för de rikaste och det kommer liksom sippra ner till vanligt folk. Vi avreglerar bostadsbyggandet, det kommer byggas fler bostäder. Allting någonstans motiverades med att det här är lösningen på samhällsproblem, du kommer få det bättre. Och nu börjar vi ju se resultaten. Jag tror att skulle du gå ut på stan och så skulle du fråga svenskar, vilka samhällsproblem har vi löst sen, säg 90-talet? Har arbetslösheten blivit lägre? Har bostadsbristen blivit mindre? Kriminaliteten minskat? Liksom. Och det där jag tror att folk börjar känna sig, okej, det vi har gjort, det funkar inte. Vi måste göra något annat. Vad det här, det andra blir, det är ju fortfarande lite... Det kan ju bli lite vad som helst, det är ju inte skrivet i sten. Men det ger ju arbetarrörelsen en oerhört möjlighet att säga att det är vi som har det här andra. Så att säga.
Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga, både pengar och råd, och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se/ta steget för att läsa mer. almi.se/ta steget, alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det regeringen Reinfeldt och alliansen gjorde, det var ju, jag menar, det är det här man brukar skämta om, i alla fall haft på skämt, säga att de tog ett begagnat socialdemokratiskt valmanifest och så gick de till val på det och så vann de. Och då brukar man säga att det beror på att den som vinner val i Sverige är den som är bäst på att vara socialdemokrat. Det är liksom en tolkning av det, den som är bäst på att vara sosse vinner val. Och det andra är att man helt enkelt gjorde det till en tävling om värderingar snarare än kamp mellan olika intressen. Å andra sidan kan man ju säga att det är det som har varit arbetarrörelsens kärna, att tala om vilka värderingar är det vi tycker är viktigt. Vi tycker det är viktigt att alla ska få med och bestämma, att folk ska inte bara behandlas som skit. Och då måste vi ta kampen mot de här intressena. Hur tycker du att man ska se på den där perioden när alliansen kom in och stökade om så mycket och kallade sig för arbetarparti? Kanske lite också för att jävlas med rörelsen, men då.
Nej, men jag tror att flera av de här sakerna du nämner har sin poäng. Det är ju definitivt så att går du till val i Sverige på att du vill byta välfärdsmodell, du vill, vad vet jag, införa en europeisk modell istället för svenska modellen, det är klart att du kommer aldrig bli populär. Alliansen och snarare Nya Moderaterna fattade det där. Och det är ju där kanske vi också har gått snett gentemot Sverigedemokraterna. Att när de, liksom alla partier har ju haft fram till ganska nyligen ett behov av att distansera sig från dem, givet deras historia och ideologi. Vilket gör att när de säger saker som sossar sa för 20 eller 30 år sedan, då ska alla distansera sig. Och ibland så måste man ju säga, oavsett om det var Nya Moderaterna eller om det är Sverigedemokraterna som säger något om, vad vet jag, pensioner eller äldreomsorg, då måste man bara säga det, att hör du, den där kampen om välfärden eller äldreomsorgen eller vad det nu än är, den vinner vi varje dag i veckan. Och ha det liksom, som du säger, självförtroendet och ryggradsreflexen och bara säga att nej, men det är vi som står för folkhemmet. När Sverigedemokrater kommer och gaggar om att vi vill ha det gamla folkhemmet, nej, det vill ni inte. Ni gick med i ett annat parti 90-talet. Vill ni ha folkhemmet, välkomna till oss. Liksom.
Du vill säga ett lite bitchigare socialdemokrater.
Ja, absolut. Lite mer kaxigt, lite mer självförtroende, lite mer rakryggat. Mm. Sen tror jag det här med värderingar och intressekonflikt som du lyfter. Liksom arbetarrörelsen är ju bred, består ju av liksom partiet och folkrörelser och LO och sådär. Där tror jag att LO har fortfarande en liten hemläxa att göra. För LO ska vara arbetarnas, löntagarnas intresseförbund. LO ska inte vara någon ideologisk förening eller politisk gren, utan det är en intresseförening för sina medlemmar. Och de kanske har glidit lite grann åt det här värderingshållet, att de ska opinionsbilda om värderingar och liksom stå upp för, vad vet jag, liksom fina värden som främjar altruistiska målsättningar, och de ska liksom hjälpa allt och alla. Och jag förstår att man vill det, och det är ju bra, alltså det är ju en sympatisk tanke, men när de inte riktigt är på sin vakt när det gäller de här intressekonflikterna, då får vi problem.
Ska jag tolka det som att det finns en moralisk ådra på något sätt? Eller kanske ett moraliserande snarare som här sipprar då in i arbetarrörelsen? Vet du, jag pratade en gång tidigare där du sa en grej som jag tyckte var otroligt intressant, nämligen att det är så mycket lättare för arbetarrörelsen att sparka uppåt. Det är lättare att mobilisera mot Fedora, Amazon, Google och säga att titta vad dåligt de där behandlar er. Men det är svårt för arbetarrörelsen att sparka neråt. Alltså när man kritiserar låglönejobben så är det lätt för samhället eller andra eller till och med regeringskollegor i form av Miljöpartiet att då liksom säga att här tar du ställning mot människor som uppenbart har det sämre än jag från andra länder, och då är det lätt att liksom få den där ständigt närvarande rasiststämpeln kastad på sig. Just för att man själv har öppnat upp det för det med det lite moraliska.
Det är definitivt så, tror jag, att vad ska man säga, man ibland blandar ihop moral med altruism. Så altruism är ju en vilja att göra gott och ägna sig åt så effektiv liksom välgörenhet och välvilja som möjligt. Och det är en god drivkraft och den är inte liksom klandervärd. Men moral är inte att vara altruistisk. Moral är, skulle jag säga, om man tillhör arbetarrörelsen, det är att alltid stå upp för ett samhälle som inte innehåller klasssystem och klassskillnader, och att man liksom står upp för jämlikheten. Och gör man det, om man säger det att min högsta målsättning, det bästa samhället jag kan tänka mig, det är ett jämlikt samhälle utan klassklyftor, då kommer man till exempel ha väldigt tydlig och reglerad invandring. Och det har arbetarrörelsen alltid haft. Alla statsministrar och partiledare som vi har haft har reglerat och vid behov stramat åt invandring. Men där tror jag att hela samtiden har blivit mer värderingsdriven, och arbetarrörelsen är en del av tiden av Sverige, så att den rycks ju med. Och då tror jag att man har hamnat i sådana här diskussioner att det är fel att strama åt invandring, eller vi ska liksom inte ställa grupp mot grupp och sådana resonemang. Och det tror jag att man har gjort för att man inser att de här grupp mot grupp, alltså man har ju inget problem om det handlar om familjen Wallenberg. Då ställer man ju alltid grupp mot grupp och så säger man de här kapitalisterna och the 1% och vad vet jag, Klarna-ägarna eller Spotify-ägarna eller Jeff Bezos, alla de här, va? Att det är så samhället ser ut, om man vet att den här gruppen gynnas på bekostnad av en annan grupp. Men när gruppen som kanske, vad ska man säga, bidrar till mer segregation är människor som flyr från krig och tortyr, då är det ju inte lika lätt eller trevligt eller bekvämt att peka ut den gruppen. Och det är ju inget konstigt med det. Det brottas jag själv med varje gång jag pratar om migration, till skillnad från liksom kapitalbeskattning. Men det där jag menar att vi brister lite grann när vi misstar moral för altruism och blir någon sorts kraft för svaga grupper eller människor som behöver hjälp. Det ska inte arbetarrörelsen vara. Det ska vara en grupp för folkflertalet i Sverige som vill ha bättre villkor.
Jag brukar alltid avsluta med att be om tre boktips på böcker som har inspirerat dig eller påverkat dig eller som du vill tipsa om för att fördjupa sig i det här ämnet.
Francis Fukuyama, han har ju en berömd bok, End of History. Men jag skulle tipsa om en senare bok av Francis Fukuyama som heter Identity. Den tyckte jag var ganska bra och hjälper den att förstå, tror jag, de här högerpopulistiska vindarna lite grann runt om i världen. Sen skulle jag säga en bok av Greider. En liten bergspredikan för socialister heter den. Greider är briljant och jag tror att han fattar de här resonemangen om arbetarrörelsens roll och sådär. Men han skriver också så oerhört vackert. Jag skulle kanske faktiskt tipsa om Nina Björks bok om frihet. Den hjälper den kanske inte så mycket med de här resonemangen om arbetarrörelsen. Men den skulle jag säga, den påminner om just det här att en annan värld är möjlig. Därför tyckte jag att den var värdefull.
Strålande.
Rak arm för att bli dom.
Det där var Paja Mola, chefredaktör för tidskriften Tiden. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Med dela-knappen i din poddapp kan du skicka det här till en kompis. Och delar du i sociala medier, använd gärna hashtag perspektivpodden när du delar. Och lyssnar du på podden via Apple Podcast eller iCast eller så här, så får du gärna ge oss 5 stjärnor i betyg. Du har ju lyssnat ända hit, så det måste ju vara toppen, tänker jag. Och det hjälper framförallt andra att upptäcka vad du just hört. Och är du inne i appen och petar, passa då på att klicka på följ eller prenumerera om du inte redan gör det, för att inte missa nästa avsnitt som kommer ge dig fler perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Producent var Jens Back, klippning Anna Brandén stod för det. Mixning gjordes av Straydog Studios och jag heter Per Dahlqvist. Nästa gång så får du perspektiv på något helt annat. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av Vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första 2 månaderna. Och då får du en basprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se/per eller anger rabattkoden PER. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se/per eller rabattkod PER. Tack på förhand.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.